En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Den värsta krisen för byggbranschen sedan 90-talet. Precis som då riskerar en hel generation yrkeskunnig arbetskraft lämna branschen. Men regeringen, den gör ingenting. Och de som hoppades på stöd i vårbudgeten till den krisande byggbransch blev besvikna. De höga räntorna har drabbat byggbranschen hårt. Förra året halverades antalet påbörjade bostäder från 57 000 till 27 000. Och i år beräknas knappt 20 000 bostäder påbörjas. Ett enormt gap till de 67 000 bostäder som statliga Boverket beräknar behöver byggas varje år för att något sånär komma till rätta med bostadskrisen. Vad ska vi göra för att få igång byggandet, rädda svensk tillväxt och skaffa fram bostäder åt svenska folket? Det ska vi prata om idag i Starta pressarna, en podd om ekonomisk politik med mig Daniel Suhonen. Ja, välkomna. Idag har vi besök av Johan Deremar som är prognosmakare och ekonom, eller chefsekonom som är.
Nej, vanlig nationalekonom.
En vanlig, helig, dödlig ekonom på Byggföretagen.
Det stämmer bra, tack.
Välkommen
så mycket.
Hit. Och vi har också med liksom, din så här, motpart, inte som ekonom, men som från Byggnadsarbetarförbundet.
Gymnasieekonom.
Är det?
Ja, han var en gång till.
Herregud.
Mm, det är det.
Du kan ju få jobba på Katalys. Nej, men Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnadsarbetarförbundet, eller Byggnad som man ofta säger. Du är varmt välkommen hit.
Tackar, tackar.
Och ni sitter ju i det här huset, och för att vara helt transparenta så är ju Byggnads ett av dem. Snart fyra, men hittills med målarna fem LO-förbund i 6F som äger och liksom stödjer Katalys. Så att det är helt, ingen kan säga sen att det är mörkat. Men vi råkar nämligen vara intresserade av bostadsfrågan ändå. Men nu några ord från våra sponsorer. Nej, jag skojar. Nej, men, och med oss, mig har jag också vår samhällsekonomiska analytiker Max Järnek.
Mm, hej.
Välkommen. Ja, jag tycker liksom, vi kastar oss rätt in i ämnet. Det är ganska uppenbart vad vi ska prata om. Alltså, från alla håll, branschpress, affärspress, liksom politiken och parterna, så pratar man nu om den värsta byggkrisen sedan 90-talet, och den var ju liksom helt horribel. Alltså, stämmer det här? Hur ser ni på det, och vad är det som har hänt här? Ska vi börja med dig, Johan D?
Ja, den stämmer till så vidare att det framförallt eller är för bostadsbyggandet, eller den som inriktning mot bostäder. För övriga delar ska vi vara ärliga och säga att det går helt okej. Okay. Men bostadsinvesteringarna och bostadsbyggandet har varit en väldigt stor del av byggbranschen och är enormt viktig. Och när du den fullständigt rasar så blir det enorma konsekvenser. Och det riskerar ju så småningom också spilla över till andra delar som just nu inte drabbas. Men just nu är det på kirurgisk precision på bostadsbyggandet, och där får vi jämföra. För att den magnituden som just nu sker, då måste vi gå tillbaka till 90-talet för att få motsvarande jämförelse, tyvärr.
Och bara liksom också för att förklara för lyssnarna här, byggföretagen, vilka liksom, vilka representerar ni? Vem är ni en intresseorganisation för? Berätta det.
Ja, vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation för de byggentreprenörerna då, framförallt de som har anställda och har antingen bygg- eller väg- och banavtal. Vi är den motparten i avtalsförhandlingen, men vi är också då en branschorganisation, så på så vis representerar vi även branschen som helhet i lite större perspektiv. Byggbranschen är ju ganska heterogen. Det finns ju målare, det finns VVS-are, det finns installatörer i alla möjliga, och så har vi yrkesarbetare i betongar. Det finns ju en mängd, 30-40-tal olika yrkesgrupper inom den här stora branschen, byggbranschen.
Jättebra. Men det är också så här NCC och Skanska, de är medlemmar hos er då, så att säga.
Ja, precis. Alla stora byggentreprenörer är medlemmar. Men de flesta är ju väldigt små. Så ser ju branschen ut. Att de allra flesta är ju små ensamföretagare, så att säga.
De som är seriösa och kollektivavtal, de är med hos er.
Ja, vi vill ju bara ha, som vi säger, schyssta byggare ska vara med hos oss. Så det är ungefär 4 000 medlemsföretag. Hela branschen som sådan har ju över 100 000 företag.
Det är en ganska stor skillnad. Det finns många typer av byggföretag. Johan, hur ser ni på den här byggkrisen från Byggnads? Det är era medlemmar som nu varslas.
Nej, men det är klart att den tvärnitt som vi ser nu, den är ju inte acceptabelt helt enkelt. Det är ju liksom en giftcocktail egentligen av vad som händer och sker i vår omvärld. Och inte minst det här vedervärdiga kriget i Ukraina då som driver upp råvarupriser och ser till att räntorna ökar hela tiden. Det är klart att det här är en situation som inte är acceptabel och som vi inte gillar. Och hör och häpna liksom, där man har liksom avvecklat all bostadspolitik värd namnet och i tron på att marknaden ska lösa allt.
Funkar det?
Nej, det gör ju inte det. Och jag tycker de har bevisat det gång på gång. Och det återkommer ju hela tiden. Och som sagt, det finns mer att önska på det området.
Om man bara stannar upp här, era beskrivningar. Det är för bostadsbyggandet en jätteallvarlig kris. Den värsta sedan 90-talet. Det är helt oacceptabelt, säger Byggnads. Om man zoomar ut och tänker lite grann på hur det brukar låta i liksom avtalsrörelser. Byggnads är ett ganska stridbart fackförbund. Och ni tampas då om avtal och det brukar ibland vara lite strejkvarsel och det är inte så att byggföretagen älskar Byggnads och vice versa, utan ni tampas ju med varandra för att få så bra villkor för era medlemmar som möjligt. Men här låter ni ganska överens. Inte det ganska intressant?
Jo, alltså vi är överens i vad som händer. Sen så kanske lösningarna kanske ser lite olika ut, men i stort vi vill båda se till att våra medlemsföretag och våra yrkesarbetare och tjänstemän får behålla jobbet i så stor utsträckning som möjligt, helt klart.
Och det är väl inte bara så att byggandet av bostäder har kollapsat, det är väl också så att det kommer vara lågt byggande under överskådlig tid. Det finns ingenting riktigt som, det finns ingen ljusning i tunneln, utan jag såg en rapport från byggföretaget Wideke som hette 7 svåra år, hette deras rapport, som sa att det finns liksom ingenting som talar för att byggandet kommer komma igång under resten av 20-talet ens. Stämmer det, tror ni?
Ja, alltså så som vi gör ju prognoser bara nu för ett år i taget, men vi ser också så här att det kommer öka något nästa år, men sett till behovet och sett till vad vi faktiskt har varit här under 20-talet så är det ju många år innan vi börjar komma tillbaka till nivåer upp kanske till 50 000. Vi bedömer att det någonstans startar runt 30 000 bostäder nästa år, men det är ju såklart, det är ju långt ifrån de här 67 000 om man ska se som Boverket ser som behov, så att det kommer ju ta många, många år och bedömer vi också innan man på något vis når någon väsentlig nivå på bostadsbyggandet.
Men eftersom vi alla går och väntar på räntesänkningar som vi inte är hundra på kommer, det är klart att vi ser ju, och det tror jag vi delas in i, 24 är ju ett stängt år. Kommer ingenting från Riksbanken här, då kommer det inte hända någonting eftersom inte stimulanserna från statens ingripande eller någon form av insats, då kommer det att ta 25-26 också. Och sen ska det starta upp. Så att vi pratar ju om ganska lång startsträcka här.
Alltså, vad får det för konsekvenser, tänker ni, det här som händer, den här inbromsningen? Man såg den ju redan 2022, 2023 och sen total inbromsning här nu då. Vad får det för konsekvenser, det ni ser i branschen?
Ja, jag ser ju det. Jag var ju själv en del av det på 90-talet. Liksom. Vi tappade 20 000 byggnadsarbetare som gick till andra sektorer, branscher och kom aldrig tillbaka. Kompetensförsörjningen är issue nummer ett här, för vi vet ju alla vad som ska byggas, vi kommer kanske in på det, men frågan är vem är det som ska göra det liksom?
Ja, vi är också väldigt oroliga att man liksom, det är inte så att alla blir arbetslösa, men man lämnar branschen och då är, sen 90-talet vet vi att det är väldigt svårt att få tillbaka någon som man sen har väl valt att lämna vår bransch, då är det svårt att få tillbaka den, så det är kompetensförsörjningen framåt, vi har ju haft problem med kompetensförsörjningen även innan, så det här kommer ju bara spä på kompetensförsörjningsproblematiken ytterligare. Sen är det ju för svensk ekonomi som helhet, den kommer ju fungera allt sämre, vi behöver en bostad att kunna bo i där jobben nu finns, vi behöver bygga upp i norr för att de som ska göra Northvolt,
de kan inte bo på hotell hela i 10 år framåt liksom.
Just nu bor de i entreprenörsbostäder, om man har sett bilderna, de kallas
entreprenörer. Statalängor heter det på 20-talet.
Det ser inte så jätteroligt ut liksom. Nej, så det här är ju såklart, det påverkar svensk ekonomis funktionssätt på ett väsentligt sätt, på sämre sätt, så det är ju klart vitalt att vi kan få till bostäder där de behövs helt enkelt.
Och det som bara man kan, det här, alltså under corona så stannade ju liksom hotell- och restaurangbranschen in. Den drabbades ganska hårt under den perioden. Och sen såg man när ekonomin skulle igång igen och restaurangerna skulle öppna och hotellen liksom var fullbelagda. Ja, då kunde de inte. Då hade ju personalen dragit iväg och upptäckt, oj, man får dubbelt som hög lön någon annanstans. Eller i byggnadsjobbarnas fall så kanske det är så att jag får samma lön eller om jag, och dessutom kontorsarbete, jag behöver inte gå upp klockan 4:30 och ta bilen till en byggarbetsplats i februari. Alltså, det finns ju liksom en risk då. Restaurangbranschen är ändå en bransch där det kanske är lättare att rekrytera ny personal, delvis i alla fall, till dem. Medan byggjobben kräver ju i väldigt många fall liksom en ganska lång utbildning och framförallt erfarenhet. Så ni ser liksom den här risken för liksom brain drain, att när man väl då någon gång i framtiden, när den här marknaden har kommit igång och vill ha personal, då är personalen någon annanstans. Det är det ni menar.
Jo, men det, jag vill bara fylla i det delar man säger här. Alltså att, jag menar, det är bara att titta på norr. Vi har våra politiker som står och försöker briljera där uppe och tala om allt det gröna fina som ska göras, byggas. Det är batterier, det är vätgasgruvor, koppargruvor och hybrid och fossilfritt stål och allt det. Men jag kan bara vittna, jag är ett sanningsvittne och sett de här tillfälliga boendena nu, baracker som har blivit permanentboende där, ja, prostitution och alkohol och allt det. Det går inte att flytta dit där jobben finns. Man har ju gått fel helt enkelt.
Det låter som liksom en 1800-tals... Nej, men det låter som så här, Kata Dahlström berättar om när hon är uppe i Norrbotten och träffar
rannarna. Nej, men liksom Katar-gate. Vi har ju varit, sett vittnesmål från Katar och närliggande. Så där. Det är samma sak. Fast det är i Sverige, norra Sverige. Det trodde ingen, men det är det som håller på att hända.
Det är fruktansvärt, ja.
Ja, nej, men så vi vill ju verkligen få till en riktig bostadspolitik, och det är ju, oavsett lösningar, så kan vi båda vara överens om att Sverige har inte haft en riktig bostadspolitik på decennier, och det är liksom, därför kan vi inte heller hantera chocker, och den här chocken är ju väldigt specifik mot bostadsbyggandet, skulle jag säga. Det är liksom övriga näringslivet har ju gått ganska bra, alltså BNP sjunker ju inte så mycket. Räknar vi bort hushållen i det här fallet, så är det ju egentligen byggbranschen och bostadsbyggandet som drog ner BNP-utvecklingen. Det var därför det blev negativ BNP-utveckling i fjol lite grann. Men vi var ju över runt 0,7 procentenheter av BNP-utvecklingen skalades av på grund av liksom bostadskrisen, kanske.
Kan man få någon sorts uppskattning om hur stor del av BNP byggbranschen omfattar? Är det runt 10%,
ja,
eller är det?
11% var det. Nu börjar det ju sjunka ner mot en 10%. Alltså det är en procent mindre på bara något år. Och det är nu,
60 miljarder då i princip då, som är borta.
Ja, och på bostadssidan är det 100 miljarder borta.
Och jag har i familjen då arkitekter och vänner till arkitekter, och där är ju liksom, det är ju liksom, där är ju alla varslade eller hyvlade. Liksom det är, och det är liksom alla unga, och liksom till och med sån här TV och den stora liksom arkitekten Gert Wingård går ut och säger att det här är det värsta han har sett någonsin. Det är som på 90-talet eller värre. Och arkitekterna och planläggare och sådär, de är liksom innan liksom, nu har hela kedjan liksom bromsat in, och nästan det är som en sån här, någon drar nödbromsen och sen stannar tåget, och då är det jäkligt svårt att få upp farten igen. Det är ju det som man lär sig av såna här kriser.
Och vad finns det för fler branscher som är kopplade till byggbranschen? Har vi till exempel möbelfabriker, och vad finns det för andra sådana led i kedjan som också drabbas nu när byggbranschen drabbas?
Det är ju allt, kökstillverkning, ja, allting som gardinstänger, ja, you name it liksom.
Det är Småland helt enkelt.
Fönster, dörrar, ja,
allt.
All form av installation man kan tänka sig i en bostad, det blir ju väldigt liksom.
Vi brukar leva med det, en byggnadsarbetare sätter tre andra arbete, så att det är inte bara våra 10-11% arbetslösa, utan det får ju konsekvenser, ringa på vattnet.
Ett annat sätt att se, man tänker den här ekonomiska skadan som det här, Stockholms handelskammare har beräknat att det kommer kosta då samhället 413 till 1000 miljarder utebliven produktion fram till 2030, det som nu händer. Kan det här stämma, undrar jag då kanske till dig, John Deremar. Alltså, håller vi på, alltså, vi skriver en debattartikel här som kommer i dagarna, att liksom Svantesson säger att hon inte kan satsa på det här, eller gör framförallt inte det, alltså att lösa byggkrisen eller bostadskrisen, därför att hon vill ta ansvar för Sveriges ekonomi, och så samtidigt i andra handen så vaskar hon liksom 1 biljon kronor av tillväxt och investeringar. Det är liksom lite, det låter inte så billigt att inte bygga.
Nej, det, så är det ju. Och vi kanske, med vår prognos så kanske vi är med på handelskammarens mer milda scenario där. Men det är ändå, det är ändå 400 miljarder. Okay. 400 miljarder.
En halv champagneflaska.
Så visst, och vi ser ju, vi har ju också våra förslag till finansministern, och, eller det är ju i princip hon som styr, om man ska, ja. Bostadsministern. Ja, gör inte så mycket kanske. Inte något elakt mot honom. Han är jätteduktig, men det är finansen som håller i kopplet, så att säga. Så är det ju.
Som det alltid är i svensk politik.
Ja,
det är säkert en fin person, men han är lika osynlig som bostadspolitiken själv, brukar jag säga, även i hans närvaro.
Han uppbär lön och är väldigt glad. Det är den bostadspolitiska insatsen. Det är 130 000 i månaden i statsrådslön.
Han har ju ändå infra, i och med att det är också en del i infrapolitiken. Han syns lite mer där, och det är ju just nu för att Trafikverket har ju kommit med sitt inriktningsunderlag, och där ser vi ju en del att man ska liksom kunna börja här tycker vi också regeringen kan rampa upp när det kommer till infrastrukturdelen, verkligen, och där var ju höstbudgeten en besvikelse när det kommer till det, det kan ju inte
det annat säga. Det är inte det är ingenting, det vill säga.
Nej, men alltså om man säger så här, och det här skulle vi stått här för några år sedan, då var det kanske inte samma liksom krisläge, men flera regeringar har varit väldigt dåliga på bostadspolitik, som ni har varit inne på. Det har inte funnits någon egentligen sedan millennieskiftet kanske, alltså att staten satsar på byggande. Alltså en tanke som vi har på Katalys är att det här är ett område där man egentligen borde, alltså vi bygger i högkonjunktur och slutar bygga när det blir billigare i lågkonjunktur. Ser ni samma sak där, att det borde vara ganska, det här borde vara ett område där man liksom skulle egentligen staten skulle stabilisera arbetet genom att liksom helt enkelt upprätthålla byggandet. Alltså staten skulle kunna upprätthålla bostadsbyggandet till exempel nu med subventioner. Det är väl det ni är inne på, så att säga.
Jag kan säga, vi är ju inte då, det är väl det här vi kanske särskiljer oss åt. Vi är inte så mycket inne på subventioner, för vi märker att det kanske förstärker svängningarna, att man liksom, det blir den här extra gasen och bromsen, och att det är svårt politiskt över tid att få subventionen, alltså det införs, det tas bort, det skapas en rykte. Nej, men så vi är ju mer inne på strukturella förändringar som gör att byggandet kan hållas på en högre och hyfsat jämn takt. Jag tror vi kommer få leva med att bostadsbyggandet kommer svänga något, vi kommer att ha förändringar i demografin och annat, men de stora svängningarna vi ser nu, det vill vi ingen av oss ha. Men sen är inte vi de som ropar på subventioner i första hand, för de är tyvärr ibland inte så träffsäkra, och ibland så kostar de. Jag brukar säga att man får en bostad till priset av två. Det är ungefär, när man tittar på utvärderingar, så är det ungefär det som ger. Och det är inte säkert att bostäderna kommer där de verkligen behövs, utan de kan komma lite varstans, men inte kanske främst i de starka arbetsmarknadsregioner. Det finns liksom ingen naturlag som gör att så man behöver i sådana fall utforma ett väldigt bra subventionssystem. Vi har inte sett det ännu. Så.
Vad tänker Byggnads om alltså den här då?
Jag var inne på det inledningsvis. Jag menar, vi går ju tron på att marknaden ska lösa allt, och den har ju helt gått fel. Tittar man i närområdet, och vi kommer väl in på det med marknadshyror och de här lösningarna som då rent politiska var det som är greppet. Jag menar, tittar man i Finland, som vi kommer in på säkert, så har ju de 2% av BNP, danska normen ligger på 1,5%. Där gör ju staten någonting. De tar ju ett ansvar. Här gör vi är väl sämst i klassen på det området. Och jag tycker det är... Ja, vi borde ha lärt oss någonting.
Däremot är vi ju för att man höjer bostadsbidraget. Och det, alltså, vi vill gärna ha individriktade stöd, så vi är inte emot stöd som sådant, bara att vi kanske var det riktas mot, inte till våra medlemsföretag.
Men om man skulle utveckla det så här, om man tänker sig att man skulle över blockgränsen, säger vi, formulera ett bostadsstöd för att bygga till exempel billigare hyresrätter och även bostadsrätter, och framförallt att se till att de upprätthålls. Man kan ju också skala upp ett stöd, om det finns ett litet produktionsstöd, så kan man ju öka det till exempel lågkonjunktur, så att man stimulerar. Om man skulle utforma det på ett sätt som inte jag kan i huvudet här hitta på, så att man liksom gör det på rätt plats. Vi har ett antal orter där man behöver bostäder nu, för man har industrianläggningar som ska planeras och byggs. Man har brister i väldigt många storstäder och även mindre orter. Alltså om man kan utforma ett bättre system än det vi har sett de sista 30 åren, skulle ni vara i princip för att man skulle kunna, alltså ett stöd till per lägenhet eller ta bort kostnader? Eller i Stockholms stad, när jag själv var kommunpolitiker, då jobbade vi väldigt mycket under Annika Billströms tid jag var med och byggde 20 000 bostäder som 23-åring som politiker, liksom, det var ju att man tog bort servitutkostnader. Idag känns det som kommuner och så lägger på väldigt mycket kostnader på byggprojekt, på infrastruktur, att man ska betala vägar och vatten och el och hela skiten. Om kommunen, som ändå är ofta då, de stora städerna, har liksom kraft och kan kontrollera sitt vattennät och avlopp och el och sådär, om man kan lyfta av vissa sådana kostnader, inte det bra då?
Jo, det är absolut, det är vi självklart för, och vi vill ha så rena exploateringsavtal som möjligt, och vi vill ha bort särkraven att man ska kunna bygga samma bostad i Skövde som man gör i Kiruna, om det är nu så klart att det ska vara tätt och isolerat på samma sätt, så att säga. Men det vi brukar säga är att vi har ju nästan 290 olika byggmarknader i Sverige, och det gör ju att tyvärr allt nytt, även om vi säger att vi ska bygga billigare hyresrätt, så en nyproducerad hyresrätt eller bostadsrätt, när vi tar hyresrätter vid den här gången, kommer alltid vara tyvärr dyrare än en befintlig.
Det säger även Hyresrättsföreningen. Det är liksom inte, ingen eftersträvar att den ska vara billigare än det befintliga.
Nej, precis. Så att det är väl det. Sen är det en problematik om vi tänker på glesbygdsdelen, när nu stora industrier kommer och nästan luftlandsätter och gör en mångmiljard investeringar.
En hostile takeover. Så,
och där kan man ju då faktiskt börja fundera på om inte det också kanske att ett företagets ansvar lite också kanske producera någon bostad, alltså, för det kommer vara svårt för en ort som kanske Mariestad eller någon, där man ska bygga någon jättefabrik som inte har byggt en bostad på 20 år, och helt plötsligt behövs det enormt mycket bostäder. Det ska all risk läggas på kommun, alltså, där finns det en fråga. Det är skillnad med storstäder som Stockholm eller Göteborg, och där det är en annan massa, det kan hanteras på ett annat sätt, men det finns just de här risker. Satsningarna som nu sker egentligen, där folk inte har bott på väldigt länge och flyttat ut. Om man ska vara ärlig, så har ju folk i många av de här orten har ju varit en avfolkningsbygd i 50 år.
Man har rivit kåkar liksom.
Ja, så att det här ställer ju lite på sin spets, och då kan det också ibland vara svårt att kanske vara ideologiskt renlärig i det här, för det här är ju liksom en... Det här har inte vi kanske sett tidigare, att man helt plötsligt vill bygga spetsteknologi i världen i en ort som ingen vet vad det är, om man tänker i globala i ett globalt sammanhang. Och då är det klart, då kanske man inte bara ska tänka,
investerar man 1 000 miljarder i en liten, liksom en by utanför Köping, så kanske man kan lägga 100 miljoner på bostäder också.
Ja, lite så.
Kapitalet kan inte bara höja hyrorna, de kan även införa bostadsbidragen.
Ja, alltså vi kan gå in lite mer i detalj sen på vilka policyförslag ni vill ha. Det kan vi ta sen mot slutet. Men om man bara zoomar ut lite och tänker på det här systemet vi har nu, att vi, som ni säger, att bostadsbyggandet är helt och hållet utlämnat åt konjunktursvängningarna, och det är liksom marknaden som ska sköta det. Det blir väldigt slösaktigt när alla ska bygga på samma gång, när det är som mest brist på personal, när det är som mest tryck i de här, på de här byggmaterialen, på de här firmorna. Och sen så när det är lågkonjunktur, när arbetskraft står och inte har någonting att göra, då bygger ingen alls. Och sen så är det folk som lämnar branschen, så måste man skola om den och locka ny personal nästa gång. Det liksom blir väldigt, det är ett väldigt slöseri att ha det så oavsett. Man kan ju diskutera exakt vilka lösningar man har, men att man ska ha någonting för att stabilisera detta, vare sig det är sänkta skatter eller höjda subventioner, eller om man ska jobba på utbudssidan med produktionsstöd eller efterfrågesidan med startlån, eller man ska förenkla regelverket. Någonting behöver man, och även någonting på nationell nivå, just för att det inte ska vara att varje kommun har sitt eget system och sin egen bestämmande rätt exakt över vad som ska byggas. Så att man behöver jämna ut detta på något sätt, och har man också jämnat ut svängningarna i ekonomin som stort, eftersom byggbranschen är så viktig.
Vad tänker du, Johan?
Nej, men Lindholm. Lindholm här.
Lindholm.
Nej, men du är på det, så är det ju. Man måste ju ha incitament som för det första tror jag man måste ha Sverige för ögonen. Alla går ju i vetskap om att det kommer att vända. Vi vet att det ska byggas bostäder. Vi vet att vi ska möta det här nya fina i norr, här det gröna och så vidare. Men det tar tid att utbilda yrkesfolk, kvinnor och män. Det vet vi också. Och det kan ju inte vara så att varenda gång vi ska få något inbyggt i det här landet, att vi ska behöva att titta utanför landets gränser. Så den här kompetensförsörjningen återkommer ju hela tiden, och är det någonting vi borde ha lärt oss från 90-talet, så är det ju just att där händer det saker som vi inte vill ska hända igen.
alltså byggbranschen och inte minst bostadsbranschen är ju väldigt räntekänslig. Och så hade vi liksom ett decennium drygt med väldigt låga räntor och minusräntor i Sverige. Och sen så blir det då plötsligt under något år här en väldig skjuts uppåt. Många hushåll har drabbats under den här inflationsåret 2023. Och även nu när räntorna då tickar ut liksom, egentligen är jag förvånad över att inte lågkonjunkturen har blivit värre. Jag är glad att det inte har blivit det, men jag trodde faktiskt att det skulle bli värre, för att jag vet hur höga bostadslån väldigt många har. Och när det går från 1% bolån till 4 eller 5 så blir det en jäkla skjuts. Det blir många 10 000 kronor för en del. Men alltså, vad tänker ni där? Alltså, penningpolitiken, och Max, du tänker ju kring det här hela tiden. Liksom penningpolitiken, du är inne på det, liksom det här med liksom att utjämna, alltså hur man ska försörja med personal och så vidare, att liksom det finns rationella skäl att utjämna vid konjunkturer, men vad har man för andra liksom, har vi varit för liksom koncentrerade på räntevapnet och att låta liksom Riksbanken sköta hela maskinen så att säga?
Ja, alltså det blir ju så när man ska bara ha penningpolitiken för att stabilisera konjunkturen, så blir en bransch som bostadsbyggande där man både behöver lånade pengar för att bygga och investera, men även de som köper bostäderna behöver också låna pengar. Då blir ju allting väldigt räntekänsligt, och om man då inte har någon finanspolitik alls för att jämna ut det här, eller man hade kunnat ha att man höjer räntan, men sen så har man särskilda lån till vissa branscher som man tycker är viktigare. Men alltid haft också tidigare att man lät exporten få på fördelaktiga lån, eller man lät bostadsbyggandet gå före, för att det behöver man alltid i längden. Men nu har man bara liksom förlitat sig helt och hållet på penningpolitiken. Finanspolitiken är passiv, och bostadsbranschen blir liksom helt utlämnad åt räntesvängningarna.
Ja, och för det är ju bostadsbyggande och bygg överlag, det är ju en väldigt kapitalintensiv bransch. Det är ju liksom enorma värden, och det blir ju enorm påverkan på vilken liksom räntenivån är och vilka avdrag eller ränteavdrag man kan göra och så vidare. Men, och det går liksom, när man kommer in i det här, så det går ju liksom inte att ducka då för vad liksom, hur det som ska byggas ska också sen löpande finansieras, och då kommer det in vad man kan få liksom för intäktsström liksom framåt. Och här har det blivit att man har ju byggbranschen är en del är väldigt sönderreglerad på ett sätt, och det är ju väldigt svårt för företag nästan liksom röra sig i den här boxen, och det politiker gör får ju stor effekt. Vi har ju haft våra Danell-gropar, det kanske vi har haft våra Odell-plattor, alltså det här är en bransch som får leva med politiska ingrepp som får enorma direkta konsekvenser från liksom, vi kan ju prata om, ja, från ett år till ett annat, så att men det är därför vi vill ha liksom bra spelregler som man inte sen går in och petar i för mycket, för det när man väl börjar gå in och peta, det är då man får de här enorma effekterna som tar sedan flera år för byggbranschen och liksom egentligen liksom hämta igen. Alltså, nu blev det en helt ny spelplan. Okej, nu ska vi spela efter det här. Och det är enormt att vi fortfarande kan, som vi är en enorm dynamisk bransch, som få branscher skulle jag säga som har klarat av att hantera sådana här stora egentligen ingrepp i marknadsförutsättningarna. Skulle bilindustrin eller någon annan haft samma ingrepp, det skulle aldrig, de skulle skrika till högan sky, så att säga. Men ja, vi får bara ta det och så anpassa oss.
Lindholm?
Nej, men vi har ju ingen bostadspolitik som liksom möter behoven. Jag menar, jag tycker man kan säga det i en mening liksom, att marknaden i det här fallet, eller politiken ska jag säga, den har ju lämnat helt walkover liksom, och då blir det så här. Och det kommer vi tillbaka till hela tiden. Man kan linda in det där ord och hur mycket som helst. Men det finns ingen idag som det finns ingen bostadspolitik värd namnet helt enkelt.
Max, du har ju skrivit, eller det är framförallt du som har skrivit det, men en Dagens Industriartikel här om precis det här, den här byggkrisen och bostadskrisen. Vad är tesen i den artikeln?
Det är just att vi behöver göra någonting åt byggkrisen. Det är liksom, det är inte bara vi som säger det här. Det är liksom, ja, fack och byggnadsbranschen säger det, att nu byggs ingenting, nu står det helt still, och de konsekvenserna kommer vi få leva med sen många, många, många år framöver. Att man lämnar ett enormt gap dels i bostadsbyggandet. Istället för 67 000 per år så bygger man 19 000 i år istället, eller 20 000. Och varje år som man ligger under det här 67 000 så kommer man ju längre och längre ifrån att bygga bort bostadsbristen. Men även just för branschen i sig, att folk som lämnar branschen, man tappar massa erfarenhet, massa kompetens. Konkurrensen blir sämre när firmor går i konkurs i varje bransch, sen så blir det liksom ett oligopol som finns kvar som sen kan höja priserna när det väl kommer igång med byggandet sen i högkonjunktur. Folk som utbildar sig och sen så kommer de ut på arbetsmarknaden och så finns det inga jobb, och så måste de, vad ska de göra då liksom? Så att det är väldigt stora sociala konsekvenser också. Folk som inte kan flytta hemifrån, folk som inte kan lämna sin partner om de vill skilja sig. Hemlöshet är också ett problem som vi borde prata mer om. Och där har man till exempel i Finland har man ju löst det genom att bygga bostäder och ge folk bostäder som är hemlösa. Men det verkar man inte heller intresserad av i Sverige. Så att det är både liksom stora ekonomiska och sociala konsekvenser. Och sen så en decimerad byggbransch hotar ju också hela liksom omställningen, klimatomställningen. Vi ska bygga nya industrier i norr som ska tillverka fossilfritt stål, som ska tillverka batterier, elproduktion. Men även så hotar det ju infrastrukturupprustningen överlag om vi inte har någon byggbransch. Och man skulle kunna säga att man kan ta in arbetskraft utifrån från andra länder också, men det
nu skickar vi hem dem förmodligen.
Ja, precis, nu skickar vi hem dem istället. Ja, och sen så kanske de behövs på andra håll också.
De siffrorna också.
Och vi pratar i artikeln om Ukraina, att när vi väl kommer ut ur den här byggkrisen och ekonomiska krisen och kanske vi startar igång byggen igen då, för vi kommer behöva det, då är förhoppningsvis det fred i Ukraina, och Ukraina har slagit bort Ryssland. Nu har de fått lite hjälp här på vägen sista veckan. Det är en tuff match, men då behöver de ett enormt återuppbyggnadsarbete som behövs i ett väldigt stort land, mycket större än Sverige. Och det kan ju nästan bli osolidariskt om vi börjar liksom, ja, vi behöver bygga lite bostäder, de behöver bygga upp ett helt land. Det kan ju bli strid om, och hela Europa står inför den här demografiska, man har väldigt många pensionärer och gamlingar och en hel del barn, men man har inte så många i arbetsför ålder. Det är inte så smart att bli av med arbetskraft som redan kan jobbet. Och jag gissar att, för vi har ju pratat med er på Byggnads, liksom, hur ser ni på det här? Och ni har ju, det var ganska stor fördröjning där med att ni såg varsel och ni såg arbetslöshet i era led. Du får gärna berätta hur det ser ut nu. Men jag tänker att där är också det här att man har så mycket alltså utländsk arbetskraft. Så att det första som händer när byggarna är klara, det är väl att de åker hem när det inte finns nya jobb. Så innan era medlemmar i Byggnads, nu är jag lite fördomsfull, men innan de så här, kärnarbetskraften, den svenska, går hem från byggarna och tar ut A-kassa, då har rätt många 10 000 byggjobbare dragit. Och de kommer inte tillbaka automatiskt väl? Hur ser det ut för era medlemmar?
Ja, siffermässigt så ser det inte alls bra ut. Vi håller på att tuffa upp mot 11% nu i arbetslöshet. Det är tvärnit, och vi är inne återigen på de här unga killarna och tjejerna nu. Som
de som behöver jobben kanske nästan mest.
Ja, va? Alltså de som har gått 3 år i gymnasiet nu, de får inga lärlingsplatser, de får inte gå färdigt sina utbildningar.
Och då kan man inte söka utbildningen, eller man vill inte gå in där?
Nej, precis. Om man känner sig lurad och känner, vad är det här? Försvarsindustrin kan jag vittna om, Bofors, Karlskoga där. Nu sticker alla de unga killar och tjejerna då, som skulle kunna vara en garant för just återuppbyggnad eller fortsätta utveckla Sverige. Och det där är naturligtvis, tycker jag, en lärdom att ta från 90-talet. Och jag har sett att både med Kaplan och Peter Eriksson och alla de 8-10 bostadsministrar vi har haft de sista åren, och alla har velat ha hjälp, stöd med hur får vi tillbaka de här killarna och tjejerna som lämnar branschen? Och jag tycker att det är öppet mål. Det här borde man kunna ta höjd för att få till någon form av stödverksamhet eller hjälp under tiden.
Jag tänker så här, att vi hade ju Martin Hofberg här i ett poddavsnitt. Han är chefsekonom på Hyresgästföreningen. Och han beskrev då att de här ständiga svängningarna i byggandet, lite grann det Max är inne på, det skadar liksom konkurrensen, och att när det blir då återkommande väldigt kraftiga lågkonjunkturer, man kanske aldrig kan fixa att det inte händer någonting om det blir lågkonjunktur på byggbranschen, men när det blir så otroligt kraftiga svängningar, att det, då slås väldigt många ut, alltså oproportionerat många, framförallt små och liksom nystartade firmer slås liksom ut, och folk lämnar branschen som du beskriver, arbetskraften, och att det gör att det i sig då, ja, det hindrar liksom konkurrensen, hindrar liksom mångfalden. Ser ni det också, ni i byggföretagen?
Ja, alltså vi ser ju att konkurserna är nu upp mot nivåerna som vi såg vid runt 94. Så att på konkurssidan är vi tillbaka på 90-talet. Men man ska, däremot kan man ju, alla konkurser är ju inte av ondo. Det, så är det ju. Vi har ju alltid viss andel konkurser, men just nu är det ju långt över det, liksom, det historiska genomsnittet, om man så säger. Samtidigt är det ju inga stora företag än så länge som går i konkurs, utan det är, men det vi sett det, framförallt under hösten, det är ju de här i vår bransch kallar vi i alla fall de medelföretag, de som upp till kanske 49 anställda, alltså mellan 20 och 49 anställda, det är, i vår bransch är det ändå ett medelstort företag, i andra branscher är det inte så stort, men så är det, och där har ju konkurserna nu ökat snabbast, det är fortfarande till antalsmässigt relativt, men det är där det händer. Det är de som oftast kommit in som underentreprenörer i bostadsprojekt, kanske har chans att själv att bygga något eget mindre hyresrättsprojekt eller bostadsrättsprojekt. De har ju nu, ja, det där är jättetufft så att säga. Men vi ser fortfarande inte att det är, vi tycker ju inte att det är någon oligopolsituation. Sett till marknadsandel så ligger fortfarande de största företagen under 20% i Sverige. Och vi har ju över 100 000 byggföretag, men det är ju så många specialiserade, alltså, men bara inom själva bostadssidan är det ju någonstans runt 50 000 företag, så att det är långt kvar innan det är en riktig oligopolsituation, men på vissa orter blir det ju såklart, byggmarknaden är ju extremt lokal, håller du till i Sörmland, du har ju Stockholm, men du rör dig inte gärna längre, alltså, så på vissa orter eller vissa kommuner kan det ju uppstå en brist, för, i och med att ja, det är en väldigt lokal och nära förankrad bransch i det samhälle man lever, och av naturliga skäl blir det också svårt att ta, det är inte så lätt för något företag i Småland att bara åka upp och göra ett jobb i Skellefteå, så att säga.
Ser ni också, bara innan Johan Lindholm kom in här, alltså, ser ni också det här att nu när liksom det tuffar ändå på med infrastruktur och, liksom, och den typen av liksom, alltså, infrastrukturdelen av byggsektorn funkar fortfarande, men bostadsbyggandet klappar igen mer eller mindre. Ser ni då att, alltså, de stora aktörerna, alltså NCC och Skanska och sådär, och det finns PEAB och andra, att de liksom switchar om, att liksom personal kan gå från att bygga flerfamiljshus till att bygga, ja, motorleder?
Jag tycker visst, alltså det är ofta svårt som...
Jag tänker att det är väldigt olika olika jobb liksom. Plåtslagare liksom, och jobbar kanske mer på bostäder än på vägar.
Ja, precis. Och så alltså just infrastruktur och vägar, järnvägar, är den del. Det är väldigt svårt att liksom gå från bostadsbyggande och gå över och bli anläggare, så om man inte får liksom någon viss kompetensutveckling däremellan. Det är ju inte bara ena dagen släppa hammaren och sen ta upp rälsen den andra dagen. Och den är ju också mycket mindre personalintensiv. Det är mer maskiner, behövs inte lika mycket personal där. Och just infrastruktur ser vi också att den tickar på, men det har ju inte, ja, sen 90-talet har det egentligen, den har ju varit, när man tittar på investeringarna över liksom statlig infrastruktur, så har ju det varit förhållandevis väldigt här, genomsnittlig andelen är ju någonstans 0,7% av BNP, och så har det ju varit under,
det är för lite 20, hela tiden
så att man har dem man har, och där behöver, det som däremot har hänt med NCC och Skanska, det är att de börjar ta jobb som de kanske förr inte brydde sig om. Man börjar lämna anbud på mindre jobb för att ha kvar, i det här fallet ofta, gubbarna. Men, och det är därför de här medelstora eller mindre företagen slås ut, för de kan liksom inte konkurrera oftast med de anbuden.
Skanska kan liksom ta ett liksom lite billigare bud rent teoretiskt nu. Liksom. De kan gå under vad de egentligen skulle vilja ta för att bara hålla, för att värdet egentligen att hålla 100 man igång tills det förhoppningsvis ljusnar på andra sidan konjunkturen.
Exakt. Det är lite så. Och den situationen är ny för många av våra medlemmar. Alltså det får vi höra när vi ringer runt lite. Att, ja, och att det kommer företag de inte har talat om. Att det är fler som är in och slåss på en marknad som... Ja, det har varit 3-4... Alltså, det har varit några företag som de flesta känner. Och sen helt plötsligt är det 10-12 företag där inne och konkurrerar små, alltså, i de här definitionsmässigt, små jobb, några miljoner. Men ja. Och vi ser ju att den... Ja, men det som vi kallar övriga hus eller lokaler då, det tickar ju på, men det är ju inte, de volymerna går inte att väga upp för tappet på bostadssidan, men det är ju klart hjälper att vi hade ju sett en, hade varit en mycket värre situation om det inte ändå hade rullat på anläggning och på lokalsidan ändå. Så ser jag.
Nej, i första delen, han Martin där som ni tydligen hade som gäst tidigare, byggsektorn står väl för 20% av koldioxidutsläpp till exempel. Och den här ryckigheten av att inte veta vad som händer liksom bakom nästa kvartal, det är naturligtvis, det är ju förödande för konkurrensen självklart. Den andra delen med Skanska, Peab, NCC, det är klart att de har möjlighet att liksom ambulera runt människor, det är väl ingen snack om den saken. Men man ska komma ihåg att 2008-2009, det var då de öppnade Pandoras ask med bemanningssektorn eller bemanningsbranschen, enmansföretagare, F-skattar och så vidare. Det är den
uppstyrkningen.
Det är ett eget radioprogram skulle jag vilja säga, och prata om arbetslivskriminalitet och den här huggsexan som är där ute. Och att 600 bolag nu, om jag läste rätt i morse, har gått till konken. Visst, det kanske är någon procent där som man kan önska bättre saker för. Men en stor del av dem är ju de aktörerna också som gärna hade övervintrat och som gärna hade velat vara med nu när vi trodde att det skulle komma stimulanser i någon form, så vi började bygga igen. Så att ja, det är ett problem som är självskapat skulle jag vilja säga. För länder runt omkring oss, de går till att faktiskt mer återanställa, ha mer egenanställd personal. Till och med i samband med offentlig upphandling ställer man krav på 50-70% egenanställd personal. Och det är en konsekvens av återigen marknaden.
Eftersom vi ändå har er, och det är lite oförberedd, det är liksom ett ämne idag, men när man ser de här, jag menar, ni organiserar ju byggföretagen, de är liksom seriösa byggföretagen som har kollektivavtal och liksom försöker liksom att följa liksom det regelverk vi har bättre än en del andra då. Och då tänker jag så här, det har varit ganska anmärkningsvärda dödsolyckor, det har varit alltså den här hissen, och det har varit liksom, det händer ju nästan varje vecka. Det är ju fler fortfarande då som dör på arbetsplatser i Sverige än som dör i skjutningar. Alltså den här situationen, hur ser ni på det? Kopplar ni det liksom till oseriösa aktörer, eller är det andra grejer som behöver göras liksom? För jag vet att ni har ju ibland några år sedan nu liksom avtal om underleverantörskedjor och så vidare, men det känns ju utifrån för mig som bara en vanlig tankesmedjechef som följer det här liksom ändå lite grann det man ser här och var, att det är lite vilda västen där ute i själva hela sektorn. Och väldigt många oseriösa aktörer. Och sen så försöker ni då som parter liksom reglera så att det blir liksom anständigt. Men vad borde man göra egentligen? Man bara, det här är inkastat nu från sidan, men liksom, vad borde man göra för att rätta till det här?
Jag vet inte vem som ska börja, men alltså, så är det. Alltså, som våran arbetsmarknad och i det här fallet byggsektorn har utvecklat sig, så är det huggsexa. Vi har kedjor, jag ska inte säga kilometer, men väldigt, väldigt många hundratals företag ibland i långa led, där då lägstpris har fått varit gällande.
I varje led?
Ja, i varje led. Och ja, det är det ju. Och det blir huggsexa. Och det är klart att följa lagar, regler, följa arbetsmiljöföreskrifter och så vidare. Ja, man kastar det här ansvaret runt omkring. Så kopplingen till olyckor och så vidare, kopplat till icke-följa kollektivavtal, löner och villkor, det hänger ihop. Självklart gör det det. Och det
har man studerat den kopplingen? Alltså nu frågar jag verkligen så här, har någon studerat liksom den kopplingen mellan så att säga att inte avtal, att inte vara så att säga, att inte ha ordning på torpet, sina egna byggare, att inte ha så att säga, det är ju klart att man kan ha en underleverantör, det är väl inte det som är problemet där, utan om den underleverantören också är seriös och har avtal och följer reglerna, då händer väl, alltså kopplingen mellan de här svåra olyckorna och det och
Daniel, det finns väldigt branschen. Mycket seriösa bolag, det är de vi båda vill värna om. Så finns det en fjärdedel, kanske ännu mer, några procent till som har satt i system, de kommer aldrig följa lagar och regler och göra rätt för sig, och de har vi för många av i våran sektor, men tyvärr också i andra sektorer. Och det gör ju att den typen av problematik med, i vårt fall, dödsolyckor eller skador som det också handlar om.
Ja, skadorna pratar mycket knappt.
Nej,
om,
precis. Det blir ju en följd av det här sättet att arbeta.
Ja, nej, och det här är ju fruktansvärt. Och det är lite så här, hur vilka bra regler och regelverk vi har, och ju bättre eller fina man utformar, så kommer liksom, man kommer inte undan att man måste också ha ökade kontroller. Alltså det blir, Arbetsmiljöverket måste ut, för de allra, jag skulle säga att de allra flesta företag sköter sig, och sen finns det de som inte vet att de gör fel. Det ska ju vara lätt att göra rätt, men samtidigt så så behöver även liksom man veta att risken att du kan åka dit ska ändå vara tillräckligt hög för att du ska avstå från att liksom göra. Och just nu är det väl att det är ganska lätt att risken att åka dit är väl för låg helt enkelt, och då är det lätt att de tar genvägar så att säga. Men ja, vi vill ju att våra, alltså våra medlemsföretag i så stor utsträckning som möjligt gör ju det som de ska och följa. Men vissa olyckor är ju liksom tyvärr, det kan man, om någon snubblar, vissa olyckor händer, det kommer vi aldrig kunna komma ifrån. Men vår vision är ju såklart, vi har ju nollvision för dödsolyckor så som man har i trafiken också. Det är naturligt.
Är det inte en märklig, bara innan Johan Lindholm kom in, alltså är det inte märkligt egentligen att vi kan liksom staten och vägverk och trafikverk och så vidare, att liksom till och med staten har ju det här i sig. Det är en sak liksom om liksom att någon på marknaden köper av en oseriös aktör, det kräver ganska hård reglering. Men att samhället med liksom skattepengar inte då använder liksom seriösa entreprenörer som har avtal och som ser till att reglerna fungerar, det tycker jag alltid har varit jäkligt konstigt alltså.
Ja, och där är det ju, Trafikverket blir ju pressade oavsett regering, så är det här
billigt.
Kostnadskontroll, och det är inte så, och samtidigt så vi även i branschen kan ju säga att här, har man tagit in den här entreprenören till det här, ofta infrastruktur, det kommer bli problem. Och mycket riktigt blir det ju oftast dyra processer att helt enkelt man får slänga ut en sådan. Det är ju inget vi från arbetsgivarhåll önskar, men det är så, och vi har ju också dialog med Trafikverket, och just upphandling är ju väldigt viktig, och byggherren också, oavsett byggherre, att man har någon gång kommer ut och tittar på den arbetsplats man väljer att bygga upp. Alltså, man behöver ju, ja, man ska inte skylla ifrån sig hela på allt, men viss kontroll eller återkoppling, att Trafikverket själva går ut och tittar att ett visst jobb har blivit utfört. Att man kan inte,
man
bara
kan lämna bort allting till andra.
Nej, inte helt. Tyvärr funkar inte människan så på det viset. Alltså, jag önskar, men det är ju lite som med barn, och man ibland måste man titta till sina barn också liksom.
Johan Lindholm?
Nej, men du var inne på det, Daniel, kanske jag slår in öppna dörrar, men det är klart att de här 700-800 miljarderna som är skattepengar, det är klart som fan att man ska villkora saker och ting då. Det är ju självklart, jag menar. Det handlar om
det borde vara stöd till de som är seriösa.
Ja, men alltså det hjälper ju de seriösa bolagen att överleva också över vintern. Det är klart att allt ifrån, vi pratade om kompetensförsörjning senast, eller för en liten stund sedan, och det är klart att man måste ju få ha kvar generationer på arbetsmarknaden. Man skulle lätt kunna ta in en del villkor och krav i samband med det. Stänga kedjor och ta in lärlingar och så vidare. Det finns massa. För att ta inte minst den ganska stora del utländska bolag som är här idag. Vet ni att det finns inte en enda kille eller tjej från svensk gymnasieskola som får gå ut och lära sig de byggmetoderna eller lära känna människor från andra länder i Europa. Bara den lilla jägaren. Inte en kille eller tjej från en enda gymnasieskola.
Ja, det är ganska anmärkningsvärt. Jag tänkte, vi ska gå in tillbaka till kärnfrågan här. Tillbaka on track här. Och jag tänker Veidekke, som är ett byggföretag men också liksom lite opinionsbildare. De kom ju med en rapport här för det är några månader sedan nu. Men de är ju skoningslösa mot regeringen. Det är liksom så här, oj, det här, nu behöver inte vi skriva det här. Det här är för radikalt nästan. Max, du har liksom tittat lite grann på vad de är verkligen stenhårda i sin kritik där mot regeringen. Alltså, eller finns det en regering som har en bostadspolitik? Vad säger Veidekke?
Ja, de har skrivit lite olika rapporter de senaste åren. Den första hette En perfekt storm i byggbranschen. Det var väl 2022, kanske början av 2023. Och sen så nästa rapport hette Kollaps i bostadsbyggandet. Och sen så den senaste senaste rapporten från i december tror jag förra året hette 7 svåra år, där de pekar på just att nu har allting kollapsat och det kommer inte återhämta sig även under de mest gynnsamma förutsättningar vi kan föreställa oss, så kommer det inte bli mer än kanske hälften av det här målet på 67 000 bostäder under 20-talet. Och de påpekar just det, att regeringen har ingen som helst politik för att stoppa detta eller för att sätta igång byggandet igen. De har höjt taket på ROT-avdraget, men
tredubblat.
Ja, fast det är ju en helt annan sorts arbetskraft som renoverar kök och sådär än som bygger bostäder, så att det kommer inte hjälpa. Och sen så tar de upp just det här som vi vinner på med bostadsminister Andreas Karlsson, heter han, va?
Ja, exakt.
Att han hänvisar till Finansdepartementet och de säger någonting i vardagsordalag om liksom någonting utan att de återkommer med några konkreta besked. Så att det är det här mönstret i svensk politik när man bara kan komma undan genom att hänvisa till Finansdepartementet, för de säger alltid nej till allting ändå. Så att man behöver inte göra någonting, för att det går inte. Liksom. Det är som en hund som äter upp läxan. Man kan alltid skylla på Finansdepartementet, för de säger alltid nej. Och det gör ju att det liksom finns ingen som tar ansvar heller för att göra någonting i landet.
Alltså, bara innan vi släpper in våra två Johan här som är ivriga här vid mikrofonerna. Alltså, när jag satt och liksom såg den här presskonferensen med den här vårändringsbudgeten med Elisabeth Svantesson, hon liksom är årstidsmetaforernas liksom okrönta drottning, och jag liksom, snart kommer liksom den här smockan här med liksom någon rejält liksom, för att träppa till truten på sådana som oss på Katalys, liksom att nu kommer det här investeringsstödet, eller nu kommer det här tidigareläggande av eller någonting sånt där, ingenting. Och det känns lite grann som att alltså regeringen verkar gå in liksom nästan med berått mod för att liksom döda bostadsbyggandet. Liksom, var inte ni också liksom otroligt förvånade? Alltså, man kan vara besviken, men man kan också vara nästan politiskt förvånad att den här regering oavsett färg, oavsett begåvningsnivå, oavsett liksom ambitioner, om man vill sitta kvar så vill man ju inte paja ekonomin och man vill ju inte försämra läget för landet. Vad tänker du, Johan Deremar? Alltså, du är från arbetsgivarsidan här. Du...
Ja, precis. Och det är därför vi är så snyggt. Vi har ju förslag som inte skulle kosta finansministern. Som att slopa det skärpta amorteringskravet. Friare hyressättning i nyproduktion. Det är inga förslag som kostar staten något. Sen har vi också att vi tycker att bostadsbidrag
kanske
ska göra. Det kostar ju. Men, och där är ju Andreas Karlsson. Alltså, det har ju bostads- och landsbygd. Han är ju både bostads- och infrastrukturminister. Har ju skäl att kunna ändra det, och det skulle ju slopat skärpt amorteringskrav skulle ge ganska många fler bostäder bara nästa år genom efterfrågesidan, så att vi har ju förstått att regeringen, vi såg i höstbudgeten att det här kommer ju inte, de kommer inte göra någonting. Vårändringsbudgetar brukar sällan innebära någonting
stora reformer, liksom.
Dåligt med reformer. Man får ha förhoppningar till hösten, men, och det är väl på infrastruktursidan nu, för det var väl vi främst besvikna på, det var väl bristen på liksom infrastruktursatsningar givet de ramar som ändå ligger. Sen ska vi säga att där har också Trafikverket problem. Vi kan inte nu regeringen kan inte heller komma med en påse pengar och ge till järnvägsunderhållet, som järnvägsunderhållet behöver verkligen. Trafikverket behöver 6 års framförhållning ungefär för att kunna om de ska kunna rampa upp. Deras egen bedömning är ju först någonstans 2030 kan man liksom göra. Kan man börja återta. Det har de i liksom underlagsrapporter till inriktningsunderlaget. Alltså. Det är ganska intressant.
Det är som en sovjetisk planeringskommission. De var snabbare på bollen liksom. I alla fall under nästa i början på nästa femårsplan så funderar man på att kanske kunna rampa upp det här. Men först fika paus i 4 år.
Jo, men just att hoppas på höstbudgeten liksom, det alltså, jag har aldrig gått så samlad och enad med mina motparter i en hel sektor och träffat regeringen. Jag vet inte för vilken gång i ordningen.
Hjälper
det? Nej, men det är dit jag vill komma. Dels det delar man säger här kring de delarna. Vi har haft åtskilliga tankar kring dels åtgärder naturligtvis och varit en del kritik. Och jag satt faktiskt bara och väntade nu 15 april. Nu kommer någonting. Det hade hintats om det här amorteringskravet, lättnader och produktionsstöd och ja, startlån för unga och så vidare. Det fanns en del sådana incitament som jag ändå trodde. Jag hade inte varit nöjd, men det hade i alla fall varit någonting.
Och en del av det är ju klassiskt borgerlig politik,
ja,
så att säga.
Ja, men det hade varit någonting. Vi hade ju köpa produktionsstöd om vi hade fått andra. Alltså, vi är inte så ideologiskt. Bara, nej, om vi inte får det, då ska ni inte ha det. Alltså, är vi ju såklart inte. Vi vill ju också att det ska bli...
Till skillnad från Svantesson så vaskar du inte en biljon om du får den, så att säga.
Nej, men bort det från rotpengarna, glömmer jag bort. De där pengarna var ungefär 70 000 per kommun som har behov av att bygga bostäder. Liksom. 70 000 att bygga om redan befintliga lokaler. Det är ju ett skämt för fan. Och sen utredningar då där som var det underlätta andrahandsuthyrning och så.
Ja, men utredningar kan de bjuda på. Ja, det alltså arbetslösheten bland statliga utredare, enmansutredare är väldigt låg just nu.
Ja, nej, men det är lite sorgligt faktiskt. Jag tycker ju att nu är inte jag någon politiker och har inte för avsikt att bli det heller, men för mig är det öppet mål. Det är väldigt många människor som är beroende av en aktiv bostadspolitik. Och det är egentligen över hela färgskalan av politiker eller färg så att säga. Det har inte hänt ett skit.
Liksom. Det märkliga, men vi har ju olika syn på det här med marknadshyror. Vi behöver inte kanske bråka om det idag. Vi kan ju fortsätta ha en trevlig eftermiddag.
Ja, och vi pratar ju bara om nyproduktion. Vi pratar inte om beståndet här.
Nej, men precis. Men jag tänker så här att i statsvetenskap så tänker man att politiker är liksom, de är lite populister, de vill bli återvalda, de blir valda och omvalda, så de är beredda att lämna sina ideologiska principer för att liksom tillgodose väljarnas behov. Men på bostadsområdet, oavsett, man kan ju införa marknadshyror i nyproduktion om man är en borgerlig regering. Men man borde ju för fan se till att man bygger. Och, det liksom, och just det här som vi varit inne på så mycket i den här liksom goda stunden vi har pratat här, det är ju att man har en kapacitet som faktiskt inte ens när det var som högst konjunktur innan liksom den här lågkonjunkturen kom, då nådde man inte upp till bostadspolitiska liksom minimi liksom att bygga de här 67 000 bostäderna på år. Man kanske klarar det något då, men man klarar inte det de här sista åren. Och nu halveras det liksom, eller mer. En tredjedel. Och det bygger upp det bygger enorma problem för hela ekonomin. Vi pratar liksom om byggnadsarbetare som blir arbetslösa om man lämnar branschen. Och det är liksom jätteproblem. Men som Max var inne på här, det här handlar ju om var ska människor bo? Det är liksom inte, det här är ju, jag bor i Stockholm, är uppväxt här. Och ni hör att
flytta
Johan,
dit där jobben finns.
Ja, men folk vill ju flytta dit där jobben finns. Och det vill ju, oavsett politisk färg, rationella politiker vill ju att människor ska kunna ta jobb som finns. De finns i städer, de finns på många orter och nu också i norr. Och då är det ju ganska idiotiskt att liksom man bromsar det som liksom skulle kunna göra. Det är ett smörjmedel som gör att allt andra sektorer fungerar. Plus att jag menar, ekonomiskt är ju, Sverige är ju, det finns ju en ekonomisk historiker som har visat att i Sverige har man i princip aldrig haft högkonjunktur när vi inte haft ett stort byggande. Byggande driver liksom, vi är en byggekonomi och 90-talskrisen som Max har studerat ganska mycket, det var ju en byggkris. Så att det är ju väldigt hög risk. Man kastar egentligen in hela Sveriges ekonomi i ett väldigt hasardspel. Svenska folket är ett av de mest belånade liksom i västvärlden. Vi liksom, som stat har vi en liten skuld, men befolkningen har jätteskulder. Jag har vänner som har liksom lånat 8 miljoner. Och när räntan går från 1 till 5 så är det liksom, oj, vad mycket pengar det gick till Nordea. Liksom, det är ett hasardspel med svenska folkets liksom privatekonomi och samhällsekonomi. För mig är det liksom hål i huvudet att man inte även om man skulle vara supermoderat, vilket jag har förstått att vissa är, så borde man liksom ändå lösa det på ett rationellt sätt för att bli omvald. Liksom. Hela Sverige, alltså, det krävs ju inte så mycket för att det ska liksom tippa lite grann.
Jag tycker också det är obegripligt. Just för att det finns ju liksom en vänsterlösning som är kanske att man ger byggstöd och ser till att man har produktionsstöd och subventioner. Och sen så om man är mer åt högersidan kanske man hellre vill att folk ska kunna låna mer pengar och man har sänkt amorteringskrav och startlån och sådär.
Eller
man inför marknadshyror för att göra enklare för kalkylen att gå ihop för byggföretag. Sen så kanske man inför bostadsbidrag då, så att folk har råd att betala de här marknadshyrorna. Men någonting får man väl göra.
Ja, men alltså, man har ju permanenta rotavdraget som i sig var en fight som jag tycker var mer en stimulans att ta till vid den här typen av situation. Det finns där, det går inte att ta till. Vi har tycker jag, en pågående sandlådefight kring begrepp och så. Investeringsstödet som ändå gav en 45-50 000 bostäder är borttaget idag, och det verkar mer gå prestige i vad det heter än vad det är. Och stöd och bidrag är ju inte så populära i den borgerliga...
Avdrag skulle det vara.
Avdrag, ja. Nej, men alltså, vad fan, byggbonus, kalla det vad ni vill, men det är upp ett mål som flera av er har sagt. Någon stimulans, för ska vi göra som Delemar, jag säger Delemar, det är bara för att du heter Johan, så du...
Nej, men alltså, det är som ett lumpagäng här.
Ja, men hela Norrland, jag menar, jag träffar kommunalråd ansvarig uppe i Norrland som vill bygga nya samhällen. De pratar inte bara om att bygga bostäder. De vill bygga helt nya samhällen. De vill ta lärdom av allt.
Och de vill inte ha trailer parks med liksom, där folk bor i husvagnar liksom.
Nej, det är ju precis det det handlar om. Så det finns ju världens potential här att faktiskt bli den mest berömda politikern i Sveriges historia, eller bli en av dem, om man liksom ser möjligheterna.
Det rimliga, som man skulle vara så här, om man skulle vara en politisk konsult, så skulle man förmodligen dessutom, om man så här, Kristersson, Svantesson, regeringen vill liksom bli omvald, det går åt helsike opinionen, vad ska vi göra? Vi löser bostadskrisen, vi bygger 1 miljon bostäder, vi bygger liksom mer än, vi startar om det. Och dessutom är det så här, som vi har varit inne på många gånger här, botten, att om man har liksom en ganska långsiktig plan för till exempel klimatomställning eller nyindustrialisering och så, om man ska börja liksom julen, det är ju som ett tåg, det börjar ju inte på 100% av sin maxkapacitet, utan det tar ju tid att bygga upp. Så att skulle man vilja till exempel att man på 10 år bygger 1 miljon bostäder istället för de då 675 eller någonting som behövs för att klara de här stegvisa målen, ja, då behöver man ju liksom, då börjar man ju på ett litet, i liten skala, så skalar man upp, då behövs det ju fler byggjobbare, och det behövs mer resurser, mer cement och betong och mer material, och så att det är en kapacitet att bygga upp, och då får man framförhållning, och så vet ju då till och med så här, industriföretag vet att här kan vi liksom lavinga in, vi behöver liksom gjutjärn, vi behöver liksom de här basråvarorna om 5 år för det här stora bostadsprojektet. Och min drömplan är ju att bygga Gärdet och dra liksom, vad heter Brantingstaden, ända ner till liksom, ända ner till vattnet där.
Men det, vad händer efter de här 1 miljon bostäderna är byggda då?
Då bygger vi 1 miljon till.
Och i och med att befolkningsutvecklingen blir, och det är väl det som är svårt, att man, därför vi är lite mer, att marknaden ändå också har, alltså att vi inte överbygger oss. Det var väl det som hände fram till, efter 90-talskrisen. Vi var ju tvungna att tyvärr riva massa bostäder, för de stod på ställen där folk helt plötsligt inte bodde, och det var rationellt för kommuner att bygga fast man kanske inte riktigt behövde. Och det,
men då tänker jag ändå att då skulle man kanske kunna utforma ett bättre stöd, om man vet det, man har den här historien. För en del av de här stöden på 30, 40, 50, 60-talet, de fick ju inte de effekterna. Sen kan man ju tycka att vissa saker, vår syster, alltså inte syster, men liksom vår fientänkesmedie här, Timbro, de vill ju riva halva miljonprogrammet. Då blir det väldigt mycket jobb för er och era medlemmar när man ska bygga 100 000 lägenheter. Nämligen liksom att det finns, man kan ha synpunkter på vad som byggdes och hur det utfördes och så, liksom av besparingar som gjorde att det blev tråkiga områden och kanske idag är det nedslitet. Vi tänker väldigt mycket på Katalys, vi håller på med en rapport om liksom att renoveringen av miljonprogrammet, att där blir en enorm möjlighet, både jobb, förbättrad livsmiljöer och klimatomställning. Vad tänker ni om det?
Jo, men det var därför jag viftade för en stund sedan här. Men det, du tar
för en timme sedan?
Nej, ja, precis. Nej, med fler bostadsbestånd, det är ju utifrån den energieffektivisering som jag vet, alla vet, måste till. Sen håller vi oss lite olika hårt i bordskanten. Men jag har aldrig mött som medvetenhet om att det här går att spara slantar. Och när man tar roten till exempel, och den har vi i dialog med flera andra aktörer också, att döpa om det till KROT. Klimatreparation och tillägg.
Alltså, vi har en sån ombyggnadsrapport klar, så vi kan ju prata
ja,
om det
alltså,
sen.
Ja, men KROT, alltså det finns ju en massa härliga uppkomna lägen här och som man bara skulle kunna liksom få igång.
Och kan man tänka på andra sidan att liksom börja riva hus, fullt fungerande hus som hade kunnat stå i 50 år till.
Eller 100 år,
att riva dem när det redan är brist på bostäder och att sen bygga upp ny cement och ny betong från början. Det är också väldigt slöseri, både liksom ekologiskt och ekonomiskt och socialt.
Ja, vi behöver ju förändra viss PBL. Alltså för att kunna återbruka mer så behöver vi ofta viss lagstiftning också. För ibland får du ju helt enkelt inte använda dig av liksom förbrukade. Det kanske måste gå på deponi eller det. Alltså så här, så det är ju också, vi vill ju jättegärna förändra liksom systemet så att det går att göra mer återbruk, helt klart. Och sen apropå miljö miljonprogram, vi får inte glömma bort, en stor del av miljonprogrammet var också villor, och det är väl något som man, när man pratar bostäder blir det ju ofta att vi pratar flerbostadshus, men det har man tänkt också, märkt lite som i Skellefteå, att de som kommer, experter utifrån från andra länder, det är inte säkert att de vill sätta sig i en ett höghus, utan då, när de ser de här vidderna, ja, vi vill bo i en villa vid älven, alltså, så man behöver också, kommunerna behöver en annan aktiv markpolitik, du ska kunna också bygga en mångfald av upplåtelseformer.
Där har jag en idé, ser du. Ja. Att där skulle man faktiskt kunna premiera era bolag då, som faktiskt bygger efter då respektive region, kommuns liksom behov, och faktiskt lägga sanktion på dem som då inte gör det. Alltså, och då pratar jag kommuner och region. Alltså. Det finns ju små härliga politiska ingrepp som man skulle kunna ta till faktiskt.
Små härliga politiska ingrepp. Det är liksom, som en
kroppstatuering här på Hagegatan. Ja.
Men ja. Liksom, det lilla ingreppet, det vända på det stora liksom. Nej, men så här, jag tänker liksom, om ni får lista, om ni får önska liksom, nu är det snart jul igen, det går fort här, midsommar och sen är det jul. Vad, liksom, om ni fick önska en sak till höstbudgeten som införs 2025, en åtgärd, liksom en politisk åtgärd för att liksom underlätta för ett ökat bostadsbyggande. Vad skulle ni föreslå då? Vad har ni för, du har varit inne på några, men vad har du för din topp 5 eller topp 3 önskelista?
Ja, men kära jultomten, det skärpte amorteringskravet bort då.
Fri, alltså tillbaka till 80% då, från 85.
Jag vill då att det inte heller är
summan, ja, hur mycket man får låna.
Ja, exakt, precis. Och sen så en friare hyressättning i nyproduktionen, så att presumtionshyressystemet tas bort. Så att, för nu har man ju en domar i hovrätterna slagit sönder det här presumtionshyressystemet, så vi behöver liksom återställa det helt enkelt. Ja, och det är väl det som vi egentligen främst propagerar för, och sen är det nere på kommunal nivå med liksom, kommunens markpolitik och hur man sätter markpriser och utbudet av mark helt enkelt. Det är väl där vi främst inriktar oss på.
Jag har en fråga om det här med marknadshyror i nyproduktion. Är det inte så att konsumenten redan idag har svårt att betala de här hyrorna? Att inflationen och räntehöjningarna och liksom konsumtionsminskningarna som har skett gör att redan idag är svårt att
Alltså, idag är ju presumtionshyran är ju i princip en marknads... Alltså vi kan säga så här rakt, en presumtionshyra är i princip marknadshyra. Därför tycker vi har ju det
så
där.
Så 22 000 för en liten fyra i nyproduktion, det kan inte bli så mycket.
Så därav vi liksom erkänner och tar bort liksom precisionshyressystemet och har så att en nyproduktionshyra får följa den allmänna hyresutvecklingen. Alltså, det är ju mer så att man egentligen istället för att kalla det presumtionshyra så säger vi att vi har marknadshyra istället i nyproduktion.
Men behöver man någonting då för att folk ska kunna ha råd att betala de här hyrorna?
Ja, och så höjda
bostadsbidrag.
Nu kommer det in på min lista av saker som jag vill se.
För du, nu är din strumpa full så att säga med önskelista.
Ja, och så kan vi säga återställ ROT till 50% istället för 30%.
Det börjar bli dyrt det här. Alltså, ja, Moderaterna, statsministern och finansministern springer och gömmer sig. Det kräver nästan socialdemokratisk regering för att finansiera det här. Johan, vad har du för
en påminnelse om marknadshyror? Det är som sagt vad våra nordiska, Finland, Norge, de har alltså en stat som ändå har någon form av stimulans. Så jag är ju för den här byggbonusen eller produktionsstöd i någon form för att vi ska kunna bygga hyresrätter helt enkelt i hela landet. Det är liksom top notch för mig. Men sen är det de här statliga byggkrediterna som jag vet att byggherrar behöver för att liksom våga satsa och ja, lindra helt enkelt den här finansiella risken som man pratar om. Det tror jag också är bra. Sen har du uppstartslån för unga. Skulle också kunna vara en sån ingrediens. Och så med det här amorteringskravet framförallt vid höga räntenivåer skulle kunna underlätta lite. Men marknadshyror, nej tack. Det tror inte jag på. Det kommer bara öka segregation och starta andra eländes
spiraler. Det är ju tur, för det här slipper ni ta på partnivå, utan det här är ju, det får man lösa i den demokratiska liksom, kampen i parlamentsval.
Ja. Vad tänker ni om istället för att ha någon sorts produktionsstöd som är någon sorts finanspolitisk åtgärd, ha billigare lån som man hade under efterkrigstiden i Sverige, att staten gick in och hade billiga lån till bostadsbyggande?
Alltså typ,
när du säger så, så tänker jag vad tyskarna gjorde kring just energieffektivisering, högst ställda krav. Man startade en bank som precis. Då lånade ut stålar till en väldigt låg ränta mot väldigt högt ställda krav. Det vill säga att ett bättre fönster eller tilläggsisolera vinden eller ja, vad man nu kunde göra. Och kunde påvisa att man faktiskt gjorde de där sakerna. Och då fick man låna till 1% ränta eller någonting.
Men även till byggbolag.
Ja, alltså. Men alltså ställ krav och liksom underlätta. Nu sticker ju, eller hoppas att räntan går ner igen, men den har ju stuckit i förhållande till, jag har varit med om högre nivåer, men det här är väldigt högt.
Men man har ju lånat på andra nivåer idag. Ja. Idag har ju folk lånat 5 miljoner. Ja. På 90-talet var det ju betydligt, från de flesta, betydligt lägre summor. Även om det är som 11% ränta och 5% ränta gick ju inte heller då. Men...
Ja, och det blir ju, alltså, om staten ska ge en kredit som är lägre än vad staten själv lånar, så blir det ju ändå en kostnad. Så att säga. Och det var det lite som hände på 90-talet, att de tyckte att räntebidragskostnaden drog iväg i flera miljarder. Så då, men visst, om de...
Och räntebidraget har ju varit 100% en gång i tiden, precis. På 70-80-talet. Mm, ja.
Det är väl om bolagen tycker om staten lånar ut till exakt samma ränta de själva lånar till, och att det är betydligt lägre än vad bankerna kan erbjuda, så är det ju säkert intressant. Men det är ju fortfarande räntenivån är ju 4% och ändå en tidigare noll, så att det är klart att det kommer fortfarande göra att det är rätt dyrt att bygga.
Många unga människor där ute som är så oroliga och som har ont i magen. Så långt ner i rollerna har jag aldrig träffat, i det här fallet byggnadsarbetare. De är oroliga. Så där skulle det behövas en insats.
Har jag liksom valt fel yrke? Kommer jag någonsin kunna komma in på arbetsmarknaden innan min kompetens...
Jag tror andra sektorer kommer att ta dem. Det är unga människor då, är kloka, smarta. Men när de väl fått fäste där, så kommer de inte titta åt vårt håll igen, och då står vi där utan. Då har vi ingen arbetskraft.
Jag tänker så här, liksom, varför tror ni att regeringen är så passiv egentligen? Alltså det här som vi är inne på, vi kretsar kring det. Liksom, varför är man så passiv? Alltså, det har ni inte svarat på. Ni har svarat på att ni inte håller med om att de är passiva. Men vad beror det på?
Från Finansdepartementet är det för att de har bara helt fokuserat på inflationsbekämpning. Och då har ju bygg varit en av den liksom delen, att se till att inflationen hålls, alltså att vi får väldigt svag inhemsk efterfrågan.
Räntan. Man har offrat er för att liksom
det känns lite så.
Och kastat under bussen.
Och för bostadsdepartementet eller landsbygd och bostadsdepartementet blir ju snarare att det politiska liksom landskapet, alltså tidepartierna, inte vill ta i bostadsfrågan, att en liksom, om man säger en friare hyressättning i nyproduktion, det fällde förra regeringen. Alltså de är livrädda för att ta i den, för de kanske vet att SD så kanske skulle inte, alltså, så för att behålla status quo, behålla glada miner i kansliet, så släpper man det bara. Det är min där egna analys, vet ni, men det känns så. Och då man håller det borta vid tång, och sen när det kommer till vårt krav om amorteringskrav, det vill ju inte myndigheterna, inte Riksbanken, inte Finansinspektionen, vill inte det, säkert inte många tjänstemän på Finansdepartementet heller, så att det, där står vi ju, och då vill man inte gå mot sina tunga myndigheter.
Och det är väl ändå lite så att det som att kissa i byxan på något sätt, ändå det kravet, att väldigt många är väldigt högt belånade och väldigt många kan idag inte efterfråga de bostäder som finns på marknaden, trots att priserna kanske i någon mening har gått ner något. Men liksom att, så att det är ju liksom det vänstersidan då, Johan och Max här pratar om, jag är ju helt neutral.
Det första är liksom gången.
Den oväldige mannen från Säffle. Nej, men liksom de här vänstermännen här pratar om, det är ju någonstans att man liksom ska sänka priserna.
Och här vill man subventionera liksom att det är höga priser. Man ska ha bostadsbidrag. Alltså jag dömer inte av, men liksom, du vill ha bostadsbidrag som man kan betala marknadshyror, och ränteavdrag och liksom högre ränteavdrag så att man kan betala bankernas höga räntor.
Medan vi vill sänka. Vi har inte pratat ränteavdrag i och för sig.
Nej, okej, men amorteringskraven, ja precis. Men liksom, det blir ju, det är ju ingen, då minskar ju pressen på bankerna att hålla igen, så att säga. Medan ni vill sänka priserna då för vad det kostar att hyra. Är det liksom om man ska rikta upp konfliktlinjen?
Ja, men alltså jag var inne på det förut, i de här mötena med regeringen, så alltså det är klart att inflationsbekämpning och räntesänkningar det kan man ju inte vara motståndare till. Det är väl jättebra. Men det batteri av åtgärder som vi har pratat om här idag, som liksom har mejslats fram i texter och så här, det här är åtgärder som skulle kunna göra skillnad. Att man så aktivt titta åt andra hållet, eller som någon sa, inte ens vet vad bostadsministerns flyttlådor är hemma, eller på sig, han vet inte vilket departement han tillhör. Det är ju...
Han vet bara att han, om ja, det är någon alltså... fråga som är svår, så kan han säga ring Svantesson. Hon säger nej.
Ja, nej, men alltså jag tycker att det är ett riktigt svaghetstecken, men jag drar lite tillbaka
tycker
i tiden
du,
också.
Johan, Byggnads i liksom ett äldreförbund, ni samverkar med det socialdemokratiska arbetarpartiet.
Samverkar, yes.
Sedan många år och liksom bråkar ibland med dem och stöder dem ibland. Tycker du att sossarna gör tillräckligt?
Nej, men det är dit jag vill komma. Alltså, för mig, jag har passerat 6 bostadsministrar på 8 år, tror jag. Och jag har sett det med samma problemställning hela tiden. Investeringsstöd, små grepp har kommit från den andra sidan.
Alltså en kaffepeng, så att
ja,
säga.
Ja, alltså det är inte tillräckligt. Och jag är rädd att det spelar egentligen ingen roll vilka jag har sett att prata med. Det kanske får se om det kommer några andra i framtiden här. Men det finns mer att önska när det kommer till bostadspolitik. Den kan inte vara lika osynlig som bostadsministern. Själva, liksom.
Jag tänker att i det här liksom att sossarna eller något annat parti för den skulle kunna vinna valet, som vi varit inne på bostadsfrågan.
Absolut.
Att liksom, om man bor i Stockholm, så under 10-15 års tid, jag har ju varit liksom att man själv sökte bostad och sådär, liksom att folk pratar ju bara om bostäder. Hur man får tag på sin bostad, hur de ska få tag på en bostad till sig eller sina barn, vad den kostade, vad de ska tjäna, hur de ska tjäna. Alltså,
det är värt att läsa bara för att slippa de samtalen. Liksom.
Bara för att slippa höra detta och kan prata böcker och viner och sånt där.
Ja,
annat
de
på
här samhällena i norr som man ska bygga nu. Ja, det finns ju massor med unga människor som man vill ska vara kvar och bo där, sätta familj och liksom utveckla de här samhällena i samma takt som de gröna jobben och liksom den här klimatmålen fast. Alltså, det är väl öppet mål, och det hoppas jag att våra politiker och i det här fallet socialdemokratin lyssnar på.
För jag kan säga in en sista brandfackla här. För att om man går på sådana här seminarier och liksom lyssnar på inte minst då kanske borgerliga ekonomer, så att säga. Vi har varit inne på den ena, då säger de så här, ja, men byggbranschen är jättekonstig, för den är dels är det liksom oligopol och det är väldigt få aktörer, och det har du sagt att det inte är, det är tusentals aktörer, tyvärr en del då kanske oseriösa, de som inte är era medlemmar. Men sen har man då liksom också att det finns en ineffektivitet, att man bygger för hand. Alltså, hur ser ni, vad är era svar på den här kritiken? Ligger något i den? Jag vill liksom inte ha den här podden, och så har vi inte ställt frågan. Där hör man ju återkommande, du måste ha hört det här 1000 gånger. Ni är så ineffektiva, varför bygger ni med hammare? När ni kan, ska man producera industrier istället? Alltså, vad svarar ni på det? Vad är er tanke?
Vi ska ju komma ihåg att byggbranschen är väldigt heterogen, från att någon går och knackar ner kakel i ett badrum och ska sätta tillbaka, till att man har en hög industriell produktion av bostäder eller lokaler eller annat. Och det finns faktiskt nu en, och vi från branschens sida, bland annat jag, har ju kritiserat mycket produktivitetsutvecklingssiffrorna, att så här, det låter så tekniskt tråkigt, det är för dålig index.
Det här är rätt podd att vara tråkig och
att man
fakta.
Liksom dåliga index att deflatera med, att man helt enkelt rensar bort allting som bygg gör, det är bara kostnadsökningar, och då rensar man bort det, och så blir det liksom, det blir ingen produktivitetsökning alls över tid. Det är så.
Det låter ganska konstigt, era företag verkar dumma i huvudet då, om de inte har någon produktivitetsökning och inte vill tjäna mer pengar.
Exakt, och sen nu är faktiskt i januari så släppte Konjunkturrådet en rapport som faktiskt visar, där de har en ny databas kunna ha gjort andra beräkningar. Då visar man att mellan 1998 till 2001 då har byggproduktiviteten varit 62%, knappt slagen av tillverkningsindustrin på 64% produktivitetsökning. Så att, och det är lite det vi har, att det är ganska har tyvärr varit ganska dålig statistik inom byggbranschen. Man har klumpat ihop liksom, ja, från att man går och renoverar ett badrum till högproduktiv liksom bostadsproduktion med annat. Och även när vi lägger räls eller annat, det är ju högspecialiserade maskiner som åker och gör allting, tunnelborrningsmaskiner. Den både ju liksom borrar, det sätter tunneln, så det är ju liksom högspecialiserad produktion, verkligen en industri som sker liksom i det fria. Så det är ju inte sant att vi är en liksom lågproduktiv bransch. Däremot så kanske produktivitetsnivån är lägre än industrin, alltså värdet. Men vi har en ganska bra produktivitetsutveckling, men vi har ju delar som är väldigt hantverksmässiga, och det kommer nog dröja innan vi ser att vi, eller det vet man inte, att det kommer någon robot som helt plötsligt, det finns ju kakelrobotar nu som kan göra, men att du som privatperson när du ska göra någon renovering av kök får in någon robot som gör renoveringen, det kanske inte dröjer. Så viss hantverksmässighet kommer ju vara kvar, och så är det. Men, ja.
Den kommer vi aldrig undan, och jag kan säga att jag svarar för alla byggnadsarbetare i landet. Vi står redo alla dagar i veckan. Men som den uppstyckning och lägspris och hur den då konkurrensen ser ut i sektorn. De bolagen som har bestämt sig för att bara få in slantarna och inte göra rätt för sig. Det sista de tänker på är teknisk utveckling och liksom det blir vita fläckar. Liksom. Så att det skulle jag väl säga är en stor anledning till den hämmande utvecklingen.
Har du något sista att säga, Max?
Om man ska tänka framåt, vad kommer hända nu? Kommer det bli, vi har snackat om att det här är den värsta nedgången sedan 90-talet, och 90-talskrisen fick ju såklart jättestora konsekvenser för Sverige. Hur tänker vi framåt? Kommer det ha en liknande effekt på ekonomin som helhet, eller är vi bättre rustade idag mot en sån typ av kris? Vad tror ni?
Men svensk ekonomi som helhet är ju en mer dynamisk och bättre rustad givet hur det var på 90-talet, för då hade vi först en strukturkris som också övergick en byggkris, och byggkrisen förlängde ju 90-talskrisen egentligen, den pågick ju väldigt mycket längre tid, så ser inte vi det riktigt här nu, men däremot såklart kommer ju den här bristen på bostäder kommer ju kanske sänka BNP-potentialen, vi kanske inte vet, alltså BNP kanske kunde, vi kanske kunde ha haft lite högre BNP-tillväxt om några år, givet vad vi får. Vi kommer fortfarande få en ganska god BNP-tillväxt, men vi kanske skulle ha haft ännu lite bättre. Och det är väl det som det här riskerar att göra, att potentialen har permanent sänkts.
Mm. Så byggkrisen gör oss fattigare.
Och man kan också tänka det här med att Svantesson snackar om att hon vill hålla tillbaka inflationen, och därför så vill hon inte spendera så mycket nu. Men det finns väl ingenting som är så inflationsdrivande som har bostadsbrist. Alltså hyrorna är ju en ganska stor del av inflationsindex, och om det är brist på bostäder och om den förvärras nu under ett helt decennium nästan, så kommer ju hyrorna stiga iväg och liksom höja inflationen så småningom också. Så att på lång sikt så kan ju inte det vara bra för inflationen att låta en bransch dö och att låta utbudet permanent minskas och priserna på det utbud som finns kvar stiga, tänker jag.
Nej, jag håller med dig till fullo, och jag menar, när vi pratar om 90-talet, jag tror i hösten 21 började vi prata om den här inbromsningen som nu är en tvärnit. Och det är klart att alla de erfarenheter från 90-talet, det vore väl konstigt om det inte finns någon klok person som skulle kunna samla ihop de erfarenheterna och se till att det inte händer igen. För vi vet ju alla att det kommer att vända, behoven finns ju. Det är ju liksom ett slag i magen på Moder Svea om inte det här funkar liksom.
Och frågan är bara då om det finns en enda byggjobbare kvar som kan göra jobbet när det väl behövs. Det är dags att runda av. Tack för ett väldigt högintressant samtal. Otroligt kunnig panel. Johan Derremar från Svenska Byggföretagen. Johan Lindholm från Byggnadsarbetarförbundet. Max Järnek från Katalys. Jag heter Daniel Suonen. Och du har lyssnat på det 23 avsnittet av Starta pressarna. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.